Vi borde hälla ut grushögar på trottoarerna och bygga hinderbanor i affärerna så att man liksom är tvungen att åla sig fram för att köpa ett paket mjölk. Det säger Peter Appel i det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet. Jo, vi har nästan samma namn, så spetsa öronen nu. Peter har grundat något han kallar för movingness. Från sin webbstudio i Jakobstad lär han väldigt framgångsrikt ut tankar om rörelse, avslappning och medveten närvaro över hela världen. Jag tänkte fråga honom om varför vi alltid envisas med att skilja på kroppen och själen och om man kan röra på sitt lillfinger utan att tänka på det. Ja, du kan ju försöka.
Vi tittar på sport, vi tittar på dans, vi tittar liksom på akrobatik och allting sånt där. Wow! Men det intressanta är ju det här att vi kan ju alla egentligen röra oss som Usain Bolt om vi gör det långsamt.
Jag tänker mig att jag kanske kan hitta meningen med livet om jag slutar söka bland gamla böcker och profeter och istället lyssnar på vad min kropp har att säga mig. Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Peter Appel. I den här podden så ställer jag alltid några snabba frågor om meningen med livet som jag brukar kalla för just Petters snabba frågor om meningen med livet, och jag tänkte också ställa några till dig. Du har en tidsmaskin. Vart skulle du vilja åka om du skulle få en tidsmaskin?
Jag skulle väldigt gärna leva för 10 000 år sedan i något av de nordiska landskapen. För då liksom fanns det ungefär 3 000 människor här. Det var strax efter istiden och skogarna var fulla med vilt och det här haven kokade av fisk.
Ja.
Det skulle vara spännande, tycker jag.
Diskuterar du hellre med folk som har precis samma åsikt som dig eller en helt annan åsikt?
Ju mindre åsikter så desto hellre diskuterar jag.
Ah, okej.
Okay. För åsikter är ju en sjukdom idag, tycker jag.
Mm, vi fastnar i åsikterna.
Ja, och det finns liksom en, om vi pratar om förorening, så det finns en sorts åsiktsförorening idag. Det finns en informationsförorening. Och fast vi ju liksom på ett sätt håller vetenskapen högt, så upplever jag också att det finns en sorts vetenskapsförorening idag. Som kanske också kan förklara varför folk har liksom blivit som är taggarna ut mot vetenskapen. Vi drunknar i fakta.
Vänta nu, det måste vi förklara lite. Jag förstår vad du menar med den där åsiktsföroreningen. Mm. Man känner att måste alla ha en åsikt om allt. Men vad menar du med vetenskap?
Nej, det är för mycket.
Ja, precis.
Att det blir sånt överflöd av fullständigt meningslös forskning som man skulle kunna det här allokera resurserna till någonting som faktiskt kan ha en betydelse och som man sen kan implementera i samhället. Mm. För det finns ju supermycket och superbra forskning också. Men det stannar ju på universiteten och kommer aldrig ut i samhället.
Stad eller land?
Land.
Ja.
Så därför bor jag ju i Jakobstad också, för det här är ju egentligen landsbygd. Och orsaken till att jag trivs här är att här händer ingenting. För då finns det ju rum att vara.
Ja.
Men folk säger ju att man flyttar till en större stad, för där händer det mera saker, men då finns det ju mindre rum för dem.
Är lidande en del av att vara människa?
Ja.
Men vi sysslar ju mycket med att försöka undvika allt lidande idag.
Ja, det är en av de här illusionerna som... Jag tror att det är ganska instinktivt. Att det vill säga liksom, om du sätter handen på en platta, så du drar ju tillbaka den så snabbt som möjligt. Så det finns någonting redan på cellnivå, tror jag, att vi som undviker skada och vi det här söker oss till det som smakar gott eller känns bra.
Mm.
Men sen när vi liksom har applicerat det i vårt samhälle, så blir det ju, det blir som, vi har som väldigt svårt att hålla oss där på mitten av vägen. Vi älskar diken alltså. Så när du börjar ta bort all smärta, så blir det ju en pillerkonsumtion och en sorts undvikande.
Om du skulle få säga en mening till dig själv för 10 år sedan, vad skulle du då säga?
Först måste jag ju försöka... Så nu kommer jag ihåg hur jag var för 10 år sedan.
än det är ganska svårt.
Det är ganska svårt det där. Ja, det är ju otroligt svårt att säga vem man är egentligen. Ja. Därför man behöver träffa andra människor också. För annars så blir det ju helt suddigt. Ja.
Kanske du inte vill säga någonting alls.
Jag tror att den här möjligheten, den har passerat.
Ja, precis. Det fanns en kort fönster som var öppet, men det stängdes. Du har ju grundat någonting som du kallar för movingness. Om du lite kort skulle förklara vad det riktigt är.
Ja, jag har sysslat med ganska många olika saker i livet. Men när jag höll på då hade ett företag så det här så körde jag på som företagare gör. Slarvar med pensionen och slarvar med hälsan. Så jag var ju en väldigt bra kund hos den här stadens fysioterapeut. Mm. Tills jag då småningom insåg att det här är ju icke hållbart. Att jag måste ju börja ta hand om min kropp. Så det ena ledde till det andra. Jag började med yoga, jag började med meditation, jag började med dans, jag började med somatiska övningar och så vidare. Och det får väl lite i diket det här också på det sättet att jag var ju med på väldigt mycket och åkte runt till olika kurser och olika lärare, faktiskt ganska mycket över hela världen. Tills jag plötsligt blev så där jättetrött på det där. Jag hade väl kanske förrätt i mig. Så då måste jag ha lite tid att smälta maten. Och då plötsligt så började det som hände saker i min egen kropp. När jag sov, när jag vaknar på morgonen och när jag övar på mattan och så vidare. Som hade en lite annan kvalitet än det som jag hade lärt mig. Det kändes väldigt naturligt, det kändes väldigt skönt, det kändes väldigt befriande. Och det gav också någon sorts av det här flow i det här sinnet eller i upplevelsen. Så det här tyckte jag var så spännande. Så där ville jag liksom, så jag började spionera på mig själv då. Och se vad håller jag riktigt på med? Att är det här någonting som man kan dela med andra människor? Och så började jag som systematisera det här. För jag hade ju sett under min tid inom affärslivet hur många människor mår dåligt i kroppen, har en distans till sin egen kropp, och det här, den här distansen leder då till att man skapar smärta i sin egen kropp, man skadar sin egen kropp och det skapar en sån här inre stress.
Det går ju ganska bra också, tycker jag. Jag menar, det verkar vara många som är intresserade. Du har, vi sitter här i din lilla så här studio och här är fullt med kameror och du håller online föreläsningar och du har ju undervisat folk över hela världen. Jag såg på er webbsida så är det så här 50 nästan lärare listade som har tagit del av det här och kan sprida det vidare. Så vad tror du det beror på att det verkar fungera så bra?
Jag tror ju att det här är någonting som är naturligt för oss. Det här att vara i kroppen och att tycka om att röra på sig, att det är njutbart att röra på sig. För genom människans historia ännu tidigare så rörelse har ju varit en naturlig del av livet. Det är först nu som vi har på något vis det här, byggt om den här vår verklighet så pass mycket att röra sig och nästan har blivit någonting främmande. Vi har outsourcat kroppen, om vi säger så där. Vi tittar på sport, vi tittar på dans, vi tittar liksom på akrobatik och allting som där. Så säger, wow! Och kanske lite pirrar i den kroppen också när vi ser hur andra gör, för vi lever ju oss med. Men det intressanta är ju det här att vi kan ju alla egentligen röra oss som Usain Bolt eller någon annan toppidrottsman om vi gör det långsamt.
Ja.
Om du gör det i slow motion så kan du liksom återkalla de här liksom grundläggande rörelserna i kroppen på nytt. Så att säga bygga upp kroppen, ge kroppen en andra chans.
Mm.
Och det känns ju skönt. För att det hjälper ju så väldigt mycket också med att hålla de här flödena igång i kroppen. Fascian, inre organen, blodcirkulationen. Allt allting, till och med tankarna, påverkas ju av hur kroppen rör sig.
Det blir ju också så lätt med rörelse så där att man ska träna, men man ska göra det 2 gånger i veckan, på torsdag kväll och på söndag kväll. Liksom. Det blir som så onaturligt det där att, man ska, att det är då man ska använda kroppen och resten av tiden ska den vara stilla.
Ja, det är fullständigt konstgjort. För, och dessutom så är det så lite rörelse så det har ingen möjlighet att kompensera för det som man inte gör. Det som jag söker alltså efter är ett sätt att röra kroppen som känns bra. Att man som behöver inte tvinga sig att röra sig utan det är någonting som man vill göra. Och man vill få det in i sin dag så att man också vill röra på sig lite under dagen. Så att man håller den här kontakten, den här kroppskänslan.
Sen jag pratade med dig första gången så har jag liksom lite börjat tänka på det där, hur jag tänker på min kropp när jag rör på den. Och jag har märkt att när man rör på kroppen långsamt och också koncentrerat, om man gör någonting som man verkligen behöver liksom koncentration för att göra någonting. Jag håller på med en sån här gymprogram som där det är lite så här rörelsemönster och sånt. Och det blir ju liksom omöjligt att inte vara närvarande. Alltså om du sätter all du kan på att kasta ett spjut så långt du kan eller på att röra dig, så då är det liksom omöjligt att tänka på disken eller att man ska handla eller oroa sig för billån eller något sånt här.
Ja, alltså det, ibland pratar man idag om så kallad djupkoncentration.
Mm.
Att det är någonting som är svårt att framkalla. Och jag tror ju att det då kan ha att göra med vår kropps närvaro också.
Mm.
Att man, när man gör någonting med kroppen så kan man hamna in i ett tillstånd som man skulle kunna kalla absorption. Alltså man blir absorberad av det man gör. Det är inte så att man som försöker tvinga sig att vara koncentrerad. Utan man dras in i någonting och det ger dig en tillfredsställelse.
Vad är det som börjar hända i sinnet i hjärnan när man rör sig?
Ja, alltså om vi nu har det här väldigt smala bredbandet i hjärnan, att det är några saker vi samtidigt kan hålla i medvetande, då styr vi ju den här kapaciteten till kroppen. Samtidigt så ändrar vi ju då också någonting i hjärnan. Vi ändrar det här brain circuit, heter det på engelska. Så det sker en förändring i hjärnan också. Vi som börjar ta in på ett annat sätt vad som händer i kroppen. Ja, det finns idag också en sån där psykologisk teori som säger att pratar om the predictive mind. Att hjärnan hela tiden försöker liksom förutspå vad som kommer att ske i nästa ögonblick.
Mm.
Och så försöker den ändå liksom finjustera och korrigera det där. Och då har jag börjat prata om receptive mind. Man kunde lika gärna kalla det meditative mind, för det finns ju en lång tradition också av meditativa övningar. Mm. Så med predictive mind så försöker du hela tiden projicera vad du redan vet. Gammal kunskap på världen. Sån här är världen. De här erfarenheterna har jag och så projicerar jag det ut på världen.
Mm, okay, ja.
Med receptive mind så switchar du in till ett annat det här tillstånd i hjärnan där du tar emot. Där du som kan vila i det här att jag är här och världen kommer till mig.
Kan det vara så att vi fastnar i den här automatiken lite, att vi på något vis utgår allt ifrån att äpple kommer att smaka likadant och solen kommer att gå upp och sådär, att man liksom fastnar i den här att man bara, vad var det du kallade det?
Ja.
Prediktar vad som kommer att hända.
Absolut. Det är just precis på det sättet som automatiken byggs upp och att vi blir som konditionerade, som man ibland kallar det. Och då reagerar vi på samma sätt. Och det innebär ju då liksom att våra upplevelser blir gråare och gråare, för det finns ju ingenting nytt att uppleva.
Nej, jag tänkte på att så mycket träning handlar alltid om att uppnå någon sorts ideal som inte vi kan nå till. Att man ska, som kroppen ska se ut på ett visst sätt, man ska springa en viss hastighet och sådär. Att man alltid på något vis är lite missnöjd med att nå upp till det där idealet som på något vis är omöjligt. att vi på något vis går omkring och hoppas att vi ska kunna bli Usain Bolt allihopa. För att så ser det ut på de här reklambilderna på något vis när man köper sina gymkläder eller löpartajts eller sådär.
Jag kommer ihåg en kompis som hoppade av. Han hade varit då medlem i en sekt. Och så hoppade han av och sa han blev så trött på det där att hela tiden jaga någonting som man aldrig kan uppnå. Men jag skulle säga att det där är, liksom hela samhället tillhör den sekten.
Mm.
Precis som du säger. Och kanske det på något vis håller oss sysselsatta det där. Att om bara vi får det, bara vi gör det, så då blir det bra. Mm. Och den där tanken att det kanske är bra som det är just nu, så den är liksom på något vis, den driver oss inte. Jag vill inte säga framåt, för då motverkar ju mitt eget syfte här. Men att vi är kanske rädda för den här stagnationen.
Men du menar att det skulle kunna vara bra att stanna upp ibland?
Ja, om man ser det från en somatisk synvinkel så det här, så försöker man kombinera det här avslappning och klarhet. Medan vad ska jag säga, det här normala sättet är egentligen att man som antingen så stressar man eller så slänger man sig i soffan. Att man som pendlar mellan de här ytterligheterna.
Mm.
Men kan man alltså förena dem? Kan man, på det sättet liksom att man minskar på stressen och man håller kvar den här avslappningen men tar in lite somatisk klarhet i den också.
Ja, alltså jag tänkte mycket på det där att vi som människor, speciellt i dagens samhälle, vi vill liksom, vi vill ha mer av allt hela tiden. Vi vill ha mer äventyr, vi vill ha mer njutning, vi vill ha mer avslappning. Mm. Men jag undrar om det ibland kan bli lite mycket mer, vet du? Att har vi liksom kvar den där bandbredden att uppleva det vi upplever?
Jo, jag tror att det handlar om hur vi tränar oss själva.
Mm.
Att om vi så att säga blir mera uppmärksamma på vad vi äter, så då kan det hända att de här små nyanserna i maten börjar intressera mera. Men om vi vill ha de där starka smakupplevelserna, så då kan vi kanske inte samtidigt få de där nyanserade upplevelserna. Och jag tror också det här att styrkan i de här nyanserade upplevelserna kan vara precis lika intensivt som i de här så kallade starka upplevelserna.
Jag kan få väldigt mycket tillfredsställelse om jag gör någon maträtt som jag gjort tidigare. Och så kryddar jag den eller gör jag den lite annorlunda och så märker jag att nu blev det så här lite annorlunda. Men nu har jag liksom pejl min hjärna på vad det var jag gjorde där och vad jag gjorde nu. Och nu förstår jag liksom lite mer hur det funkar.
Mm.
Fast det bara smakar lite mer salt och peppar eller nu var det broccoli eller någonting sånt.
Jag var till en butik i morse och köpte croissanter. I den här butiken så hade jag eget bageri. Och det doftade ju så underbart när jag gick in i den här butiken. Och jag tänker ofta på det där hur vi på något vis har nedgraderat betydelsen av våra sinnen. Men alltså intentionerna har ju varit god liksom. Vi ska förpacka maten, vi ska frysa ner den och så vidare. Men hur sällan man får liksom uppleva i stadsbilden de här starka dofterna. Nu det är pizza då förstås, men,
ja.
Men det här dofterna, det här synintryck, hörselintryck, smakintryck, beröring och så vidare. Jag tror att vi är det här utsvultnade när det gäller just sådana där sinnesintryck. När vi gör allting platt, när ingenting luktar, när ingenting smakar, när beröring, ja det kan man få från sina kläder typ. Det, när allt det här försvinner så vi blir blinda. Och som jag nu får uttryck använda ordet blind så här som att man inte ser.
Mm-hmm.
Och det här tror jag skapar ett illamående.
Åtminstone jag känner inte att jag doftar på saker så ofta. Mm. Det är nog väldigt ovanligt. Någon gång kan jag dofta på en blomma.
Ja.
Eller just det där när man, oj här var det stark parfym.
Ja, ja. Så nu på sommaren så när jag gick till, hit då till min arbetsplats, så där gick jag ju liksom från buske till buske. Och alltså det finns ju en sån lycka i dofter. Men jag gjorde det också med den baktanken att ju mer jag doftar, desto mer upprätthåller jag mitt doftsinne. Så det är väl kanske en av de här viktigaste sakerna här, att eftersom vi har byggt upp samhället på ett sånt att rörelse och sinnesintryck har på något vis förflyttats till nöjesindustrin. Det är inte en naturlig del av vårt vanliga liv.
Men varför har vi gjort det då?
Så då blir vi som tvungna att skapa det här själva. Blir vi tvungna att själva vara aktiva för att få in rörelse, för att få in sinnesintryck, för att hålla den här livskänslan igång.
Mm.
Ja, varför vi har gjort det?
Ja, varför har vi gjort det? Varför har vi blivit på något vis så lata? Varför känner inte vi dofterna? Och varför tar vi så dåligt hand om våra kroppar?
Ja, alltså jag brukar tänka så här ibland att då för länge sedan, så när människorna var jägare och samlade, så då kanske man gick en 20-30 kilometer per dag. Så sen på kvällen när man kom fram till sitt lägerställe, så då var man ganska trött. Åh, vad skönt att liksom få lägga sig ner i min stocksoffa eller vad det var. Men nu har vi liksom skippat den där första delen, va?
Mm.
Och bara den här soffan finns kvar, och vi verkar ju ha liksom en otroligt stark drift mot att göra saker och ting enklare. Att vinna 5 minuter här och där. Att slippa anstränga sig med det och det. Och för varje sak som vi plockar in som gör livet enklare för oss, så tappar vi ju också någonting av den egna aktiviteten.
När jag pratade med dig på telefon här innan så sa du att man kanske borde gräva hål i vägarna och bygga hinder i butikerna framför mjölkhyllorna. Vad tänker du med det?
Jag bor ju i en liten stad och det här, folk blir upprörda ifall de inte hittar en parkeringsplats i stort sett utanför butiksdörren. Så fungerar vi ju förstås. Men egentligen så borde vi vara lyckliga ifall vi blir tvungna att parkera bilen längre bort från butiken. För då får vi ju gå en bit och då får vi lite rörelse. Och på samma sätt, om man skulle tänka tvärtom, att vi skulle behöver bygga in rörelse i vår vardag, så borde vi egentligen sätta ut stenar och grushögar och naturliga hinder på trottoaren, så att man blir tvungen att lite jobba sig fram till jobbet eller i snabbköpet. Att man som det här får det finns hinder, att man får åla sig fram till mjölkhyllan typ, ja. Och så vidare.
För det är någonting som blir så abstrakt när allting är så enkelt, tycker jag. Att då märker man nästan inte att man är där och köper mjölk förrän man kommer hem på något vis. Och det känns inte så mycket den där mjölken heller man har där hemma. Det är liksom inte någon effort att få tag i det.
Nej, och alltså när det gäller, jag har en vän som har hund. Och när det gäller hundar idag till exempel, så vill man ju införa någon form av ansträngning för djuren, för att de här naturliga reflexerna, de här naturliga instinkterna ska komma fram. Så hon har till exempel en sån här platta av gummi som det finns räfflor i. Trycker hon in maten dit, så hunden blir tvungen liksom att slicka upp och föra tungan längs med det där. Verkligen jobba för att få den där maten, eller att man gömmer då maten och hunden får söka efter det. Så egentligen kanske vi också borde börja gömma maten där hemma och leta efter den där. Och anstränga oss lite mer. För det ger en så himla tillfredsställelse när man har gjort det. Men tröskeln finns ju där. Det kommer man ju utifrån.
I ett tidigare avsnitt av den här podden så pratade vi om barn, meningen med livet. Och då sa man just att om man har en hund och ger den liksom allt som den får bara ligga på soffan och lata sig, så tänker man att det är liksom det bästa liv den kan ha, om den liksom får mat och den får bara vila och sådär. Men att det är ett eländigt liv att ge åt en hund. Och är vi kanske människor lite likadana?
Ja, och där har vi just det där att vi vill inte föreställa oss att vi är likadana.
Mm.
Men det är det eländiga liv vi ger åt oss själva. Så ibland brukar jag säga så här, vad är det för skillnad mellan människan och de andra djuren? Jo, tanken att det är en skillnad mellan människan och de andra djuren.
Ja, just det.
Det är bara på en tanke, det är bara liksom på en mental konstruktion som vi baserar det här vårt beteende.
Mm. Men är inte också då en skillnad?
Ja, det är en bra grej.
Eller är det? Ja.
Men vad leder den till?
Ja. Kan man lyfta på sitt lillfinger utan att tänka på det?
Nej, det tror jag inte. Men det, jo, på sätt och vis. Alltså om du känner efter, om du tänker att du ska lyfta lillfingret, så kanske du kan känna det i lillfingret. Utan, om du tänker att du ska lyfta lillfingret utan att göra det, så kanske du kan känna den här aktiviteten i nerven där. Och det är ju också kanske en förklaring till varför idrottsmän ibland, när de är skadade, bara liksom visuellt går igenom sina svåra övningar. Att det som tränar nervsystemet fast man inte kan röra upp kroppen. Nämligen när vi tänker på kroppen, alltså för det första så inom psykologin idag så har kroppen kommit med först under de här senaste 20 åren.
Mm.
Så före det så tänkte man ju inte att kroppen skulle ha någon betydelse överhuvudtaget, vilket är ganska märkligt.
Ja, varför skulle inte vi liksom, vi har ju den hela tiden.
Ja, men då var det liksom sinnet och människans tankar och människans upplevelse av sig själv som var så otroligt viktig. Så i grunden så handlar det ju någonstans här om en sorts, hur vi definierar oss själva som människor. Vår människosyn. Är vi någonting som är avskilt från resten av världen? Någonting som finns utanför eller ovanför? Eller är vi en del av det här ekologiska systemet? Och där kommer vi just till det här att hur vi också inom vetenskapen idag ser på människan. Att den mänskliga arten det uppstod ungefär för 200 000-300 000 år sedan.
Mm.
Var var vi före det då? Ploppar vi fram då plötsligt? Så det som jag menar då är att den mänskliga kroppen, den har utvecklats under miljontals, hundratals, miljontals år. Så där har vi liksom en väldig diskrepans, en väldig liksom konflikt i hur vi ser på oss själva.
Men handlar det där kanske också om hur vi vill se på oss själva, hur vi skulle vilja uppfatta oss som sån här intelligenta skapelsens krona, liksom saker som är skilda från allt annat.
Ja, och jag tycker att vetenskapen har tagit väldigt mycket över den här uppfattningen. Fast man då anser att man har gjort boskillnad med religionen, så har man ändå på något vis plockat den här delen. Att det är något väldigt unikt med oss, väldigt speciellt med oss. Titta nu vad vi har gjort igen. Och visst får man vara glad över sådana saker, men ser vi på kroppen så här som en som väldigt, väldigt gammal levande organism, så då känns det ju nästan som att det här tibetanska buddhistiska tankesättet, att varje varelse har någon gång varit din mor, är mer av vetenskapligt korrekt än att vi plötsligt ramlar ner någonstans för 200 000-300 000 år sedan.
Men varför är det så där att vi alltid delar upp det här med kroppen och själen, och att röra på den är en sak och vår mentala hälsa är någonting annat?
Ja, och det där är ju intressant. Man brukar ju beskylla Descartes för det där.
Ja.
Jag tänker allt så finns det till. Men det här, det fanns ju mycket tidigare. Så till exempel under Buddhas tid så då var det väldigt starkt det där att man med sitt sinne skulle övervinna sin kropp. Så Buddha gick ju till extrema åtgärder där. Det påstås ju att han levde på ett riskorn per dag. Och att han var så mager att man kunde se ryggraden framifrån. sen kommer man plötsligt fram till att det här är inte hållbart. Men det verkar som det här motståndet, föraktet för kroppen på något vis skulle ha att göra med civilisation.
Mm.
Det som vi kallar civilisation. Att kanske det har funnits liksom någon sorts... Det har känts viktigt att på något vis separera människan från andra djurarter. Och kroppen påminner ju väldigt mycket om ett djur. Vi har ju samma konstruktion som en katt eller en hund eller en häst i stort sett. Alltså vi har ju den här torson. Och så har vi ju fyra lemmar. När vi steg upp på två ben så då tappar vi ju två ben och börjar kalla dem händer eller armar.
Mm.
Så jag tror ju att om vi skulle kunna se hur mycket vi påminner om andra djurarter. Människorna driver ju saker och ting längre förstås. Men andra djur har också kultur. De har också känslor. De har empati. De kan bli upprörda över orättvisor. Och de har kultur.
Mm.
Så till exempel, man gjorde en undersökning, det var en viss fågelart. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men de äldre fåglarna dog. Då klarar sig inte de här yngre fåglarna. Därför att de äldre kunde inte överföra kunskap åt dem.
Aha.
Så var det en annan undersökning också. Det gällde schimpanser i Köpenhamns zoo. Där en ung schimpanshona, hon kunde inte ta hand om sin baby utan att få hjälp av de äldre.
Mm.
Så som jag ser det så är kultur, det är liksom den här förmågan att föra livskunskapen vidare till nästa generation.
Det kan vara både genom att man säger någonting men också genom en berättelse eller genom en saga. Eller...
Och genom sina överhuvudtaget kunskaper.
Ja.
Sen det här liksom böcker och konsertsalar och så vidare. Det är liksom en följd av det här. Men den grundläggande förmågan att kunna liksom föra livet vidare, det är kultur. Enligt min definition. Och jag tycker att man tittar för mycket på det här de följande stegen när man diskuterar kultur i samhället.
Mm.
Så som jag ser det så är det viktigare när barnen spelar och sjunger i förskolan än när de här stora artisterna spelar och sjunger i operahuset. För det är det som är basen för allting. Och det här konst, som jag ser det från då ett somatiskt perspektiv, den här förmågan att kunna gå från det yttre till det inre, gå från den här prediktiva hjärnan till den här upplevande hjärnan. Och det viktiga med det här med konsten är då liksom att kunna hjälpa människor att kunna gå från den ena världen till den andra. Sen har man ju förstås, man har gjort business av det och man har gjort status av det och så vidare. Men det här är som jag ser det grunden i det här hela mänsklighetens förmåga att förnya sig själv, att ta hand om sig själv och så vidare.
I den här podden så frågar jag ju ofta så här lite skämtsamt en massa olika gäster vad meningen med livet är.
Ja.
Och det är ju som intressant att nästan alla säger att någonting som är lite tungt eller någonting som kräver liksom motstånd, att lära sig någonting som är riktigt invecklat eller att träna, att bli bra på fotboll eller liksom, alla liksom återkommer till det där att det är när det är någonting som också är lidande och svårt som saker känns meningsfulla.
Ja, meningen med livet är väl kanske när det här gråfiltret tar en paus.
Ja. Vad händer då?
Ja, då försvinner ju frågan.
Just det.
Så då är den inte nödvändig längre.
För då tar man in istället.
Ja.
Mm. Hur hittar man dit då?
Ja, det lyckas väl bättre ibland och sämre ibland.
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker mening med livet på Yle Arenan. Klicka gärna både på hjärtat och den där lilla ringklockan i appen så får du en notis när jag publicerar ett nytt avsnitt.